Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
God morgon.
God morgon.
Du låter pigg.
Du låter skrovlig.
Ja, just det. Jag åkte på någonting. Jag trodde...
Lannastablett.
Ja, tack, det är bra. Det var inte... Det var inte covid, så jag stod en test. Och det verkar inte vara apkoppor heller som är det senaste hippa man ska ha.
De sitter väl inte i halsen?
Nej, jag vet inte vad det var. Jag tror att man har allmänna sådana här influensasymptom med apkoppor. Men man får ju de där kopporna också.
Ja.
Jag har inga koppor.
Jag ser inga koppor.
Nej. Jag börjar misstänka, för det händer ingenting. Jag börjar misstänka att det är någon slags...
Straff.
Ja, det är det förstås. Men jag tänker mer att det kanske är någon slags, slags allergi. Som inte pillerna biter på.
Det är lätt att bli algerisk.
Det är lätt att bli algerisk. Precis. Mm. Jaha, idag är det tisdag. Vi körde ingen podd igår, för vi var liksom lite... Det gick inte riktigt.
På en annan bana.
Vi var på en annan bana. Det är mycket att stå här. Vi ska göra det här bröllopet vi har pratat om. Så att det är en massa saker som ska fixas.
Ja, det är ju det. Men sen så fort man har fått sova ut en natt så vaknar man och läser tidningarna. Så blir man alldeles trött. Det här är på temat i vår serie. Vad ska vi ha den här forskningen till? Jag tycker det är en helt fantastisk artikel från TT. Som... med rubriken "Studie visar rätt taktik när misstänkta tiger". Problemet var
det är, juridik alltså, det är brottsmisstänkta.
Ja, det här
är,
brottsmisstänkta tiger. Det var bara det att man läser igenom den här i och för sig rätt korta artikeln då, så får man inte alls reda på vad rätt taktik är. Och det är så fantastiskt därför att man har då liksom problematiserat i forskningssammanhang det frågan att misstänkta har en tendens att utnyttja sin rätt att vara tyst i förhör. Det finns en förundersökningskungörelses 12 paragraf som talar om.
Mm.
Och så är poliserna frustrerade det för att det sprids vad de kallar för tystnadskultur. Jag tycker det är helt underbart. Mm. I alla fall, det är klart man tiger om man har gjort någonting dumt och inte vill åka in i fängelset. Jag vet inte. Då har de det här att man ska inte gå på så hårt och vara konfrontativ som man var förr. För då kanske folk ljuger sig ur situationen.
Man ska vara hygglig.
Man ska vara hygglig.
The good cop istället.
Det heter stödjande strategier.
Det är bra.
Och sen så finns det också det här att man kan då byta förhörsledare och göra flera intervjuer över tid. Och så kan man berätta för den misstänkta att om du samarbetar så kommer det här att bli till din fördel. För då kommer vi att kunna hjälpa dig med lite andra grejer.
Det låter som en sokratisk metod. Du vet, Sokrates, han menade att han talade inte om olika saker för folk, utan han förlöste dem genom att locka dem att själva komma på grejer.
Ja.
Det verkar väldigt fint och avancerat.
Ja. De talar om det emotionsbaserade klimatet.
Mm-hmm.
Det
är intressant. Vad betyder det? Ja. Är det bra eller dåligt?
Det är emotionsbaserat. Det betyder i Sverige just idag att man ska vara snäll.
Aha.
Men
jag tror att det kunde betyda att folk blir förbannade.
I New York för 50 år sedan så hade det antagligen varit för att man fick en
telefonkatalog
en
i huvudet.
På näsan.
Ja,
men det som också är så typiskt med all den här typen av forskning är så att men här behöver vi mer forskning.
Ja, men det är klart. Man behöver alltid mer forskning.
Man behöver alltid mer forskning.
Forskare behöver jobb dem också.
Det där känner jag igen från när jag gick på psykologutbildningen. Man skulle skriva oändlig massa uppsatser som alla slutade med. Men det behövs mer forskning på området.
Ja, just det. Ja.
Alltså forskare är utbildade att tala om att de vet väldigt lite. Men de måste ändå tala om det här lilla de vet.
Ja.
Som om det är viktigt.
Det är väl bara, vad är det? Det är väl, optiken är väl färdig tror jag. Jag tror att man kan inte göra något mer i optiken. Jag tror till och med... Till och med när Spinoza var igång så var optiken färdig. Så att jag har inte sett någon optiker som har sagt att vi måste göra mer forskning. Inte på hur man slipar linser.
Och nu bara för att du har sagt sådär så kommer det nästa vecka.
Ja, just det. Vet du vad. Det är korkat.
Säg inte mer.
Ja, jag har också, alltså, vi får in en del intressanta saker från våra lyssnare. Jag fick en grej häromdagen som jag tyckte var jag vet inte. Alltså den är... på något sätt syftande in i framtiden på så många olika sätt att det nästan är svårt att begripa.
Ja, nu blir man ju nyfiken.
Ja, det är en historia som handlar om en, ni vet, du vet alla de här samtalen om artificiell intelligens och risken med artificiell intelligens så att den kan komma och ta över och att vi kan kontrollera allt det. Det här var mycket mer handfast än så, men det är liksom samma genre. Det är nämligen så, det är en artikel i The Guardian som handlar om att att en rysk schackrobot, och då, nu pratar vi inte bara om så här, man kan ha schackrobot i sin dator liksom, utan det här är en riktig robot, det är som en industrirobot, den flyttar pjäser på ett, har tagit fast fingret på en 7-årig motspelare och knäckt det när den personen höll på att vara lite för tuff i spelet. Och det, alltså jag vet inte riktigt hur man ska hantera det här. Men det
jag tycker
känns...
det låter som en Hollywoodfilm.
Ja, visst gör det. Och det roliga när man läser den artikeln är att den här arrangören då, en rysk arrangör, man märker liksom hur han försvarar roboten. Han säger så här: "The robot broke the child's finger, Sergei Lazarev, president of the Moscow Chess Federation, told the TASS news agency. That is of course bad." Ja, det kan man ju, så kan man ju tycka att det säger så här. "There are certain safety rules and the child apparently violated them." Så det är 7-åringens fel att den här roboten knäcker hans finger. Och de som säger att schack är... Vi som valde schack och tipspromenad när det var idrottsdag i skolan. Liksom schack på förmiddagen, idrottspromenad på eftermiddagen. Vi inser ju plötsligt att det här är faktiskt också en ordentlig sport. Till och med en kontaktsport.
Men det här är ju roligt för att det här utvidgar verkligen vår föreställning om vad AI är. För AI verkar ju bygga på IQ. Alltså att man är traditionellt mätt begåvad. Mm. Men det finns ju också EQ, det vill säga emotionell intelligens, som är också standardiserade test. Och det verkar som att vi måste nu med AI-robotarna utvidga begreppet till EQ. Har de högt EQ? Det verkar ju inte den här roboten haft.
Kan man, precis. Kan man träna dem i EQ? Ja, men jag tycker inte...
Men du, vad var frågan då? Det var ju en läsare...
Nej, det var ingen fråga. Varför tror du att läsare ska fråga lite? De kan väl påstå saker. De skickade bara ett tips. Man tyckte tips. Att det var intressant. Aha. Det är inga frågor. Vi har väl ingenting. Vi kan väl inte ge massa svar.
Nej, men vi kan ju försöka.
Ja, men det visar ju dåligt omdöme att be oss om svar på massa frågor.
Nu ska vi inte smutskasta de få lyssnare vi har. Nej, men, förresten, ni är många.
De flesta ställer inga frågor. Men du... apropå vad man läser i tidningarna, det har ju liksom varit så här lågintensivt med toppar här nästan i varje fall 3-4 veckor. Den här berättelsen om hur synd det är om Miljöpartiet för att folk angriper dem på nätet och sådär.
Mm.
Det tycker jag är väldigt intressant.
Förut var det centerhatet, men nu är det något som har drabbat MP.
Alltså. Ja, just det. Jo,
men berätta.
Ja, du har sett det också, men det, jag skrev någonting om det för flera veckor sedan där jag liksom konstaterat att Miljöpartiet beskriver demokrati så att man möter åsikter som går mot ens egna och ganska elaka åsikter bara, som en arbetsmiljöfråga. De pratar om hot och hat, för det gör man ju alltid numera.
Mm.
Och nu har det där, liksom nu, men det intressanta nu är att nu har det där tagits över av folk utanför Miljöpartiet, men på vänsterkanten. Och det som jag noterat nu, jag skriver om det i Fokus och kommer nu i veckan. När jag noterat det är att... Att de som försvarar Miljöpartiet och liksom hoppar på dem som hoppar på Miljöpartiet, de pratar aldrig om Miljöpartiets politik, utan de pratar bara att det är synd om Miljöpartiet och att de där typerna som hoppar på Miljöpartiet är skitstövlar. Och när man lyssnar på det här taget så inser man, de försöker säga åt folk, ni måste stödrösta på Miljöpartiet alldeles oavsett deras politik, därför att det är en moralisk plikt att göra det, för att alla är så taskiga mot dem.
Mm.
Och det tycker jag är intressant. Det är en av de få gångerna jag har sett den typen av argumentation. Och jag menar, det är inte så konstigt att de vill det, för utan Miljöpartiet så kan inte Magdalena Andersson bilda regering.
Nej, så det här är ett bedrägligt sätt att försöka smeta känslor på saker.
Ja, jag tror
som
det.
Egentligen är
jag tror det.
Mandat.
Och jag håller verkligen med om att många av de som angriper Miljöpartiet gör det på ett plumpt och tråkigt sätt. Men liksom, det här är demokrati. Det är så här, de har någon idé om att demokrati bara är till för övre medelklass med HBTQI-certifierad i Stockholms innerstad. Demokrati, alla får med demokratin, även de som har dåligt omdöme. Det är liksom en del av poängen.
Det är hela poängen med demokrati.
Nej, inte hela hoppas jag, men det är en del av det i alla fall.
Ja, det är den grundläggande delen. Mm. En annan sak är ju om det är en fråga om det här med att offerkoftegrejen. Mm. Alltså att det tar över därför att det är så direkt rakt in i vad man tror är målgruppens idéer. Man får inte vara taskig. Alltså jag förstår vad du sa om det här med att det är faktiskt maktspel i botten.
Ja, just det.
Men att det går hem att prata om att man är...
Ja, det är väldigt... Alltså, och det där var ju en annan grej som också berörde Miljöpartiet på sistone. Det var ju var Christer Thelin, den jag rör mig inte i de här sociala medierna, men jag har förstått att han är en känd profil på sociala medier.
Han är en känd Twitter-profil.
Förr i tiden när jag kände honom så var han en känd profil i verkligheten också. Mm. Och, men nu hade han skrivit någonting som lite vagt liksom, tog ut utgångspunkt i hur Märta Stenevi ser ut när hon pratar.
Och låter.
Ja, och det var inte ett dugg sexistiskt eller någonting sådär, utan det var bara liksom en brinnande ögon och gäll röst, tror jag han skrev.
Mm.
Och det blev ett jävla liv. För då plötsligt, man får inte... Och där gick Thelin själv med på. Liksom, att man ska inte...
Han bad om ursäkt.
Ja, och han bad faktiskt om ursäkt redan han sa det. Han började med att säga att man ska inte kommentera. Men det är så konstigt. Folk accepterar att man ritar karikatyrer av politiker.
Ja.
Men man får inte skriva karikatyrer av dem.
Nej.
Varför det?
Det är bara en tidsfråga om man inte får rita dem heller.
Ja, det kanske är så det är.
Jag kommer att tänka på rondellhunden. Alltså, ja, nej, det är nog på upphällningen det där med karikatyrer.
Och Charlie Hebdo, kommer du ihåg det? Att när de här fasansfulla morden på Charlie Hebdo skedde så var det ju ganska många som inte kunde låta bli ändå och liksom säga att de tyckte inte de där teckningarna var riktigt okej. Okay, eftersom de tog fasta på fel saker.
Ja. Usch. Brasklappssamhället. Men du, apropå det där med... Ja. Jag tyckte det var, jag läste en kul passus i Dagens Industri idag som så påpekade att Magdalena Andersson brukar...
Är det ledarsidan?
Ja, det är ledarsidan. Ja. Tore Nilsson skriver att Magdalena Andersson brukar tala om vanligt folk.
Ja.
Och sen så säger hon, problemet är att medelklassen inte längre består av vanligt folk. Utan bara av ovanliga människor. Eftersom alla arbetar med speciella saker.
Ja, just det.
Det öppnade en ny
dörr. Det var en bra formulering.
Ja, väldigt bra. Det där, man har ju väldigt lustiga liksom, yrken nu för tiden. Om man ens kan kalla dem för yrken. Ja. Med försörjningar.
Ja, just det. Men just, ja, precis. Alltså det är väldigt många jobb man får känsla av. Och vi ska verkligen inte undanta våra egna. Men det är väldigt många jobb som man får en känsla av. Skapar sin egen efterfrågan liksom.
Det finns... Forskare som behöver mer
forskning. Ja, precis. Vi var inne på det. Men även, tänk alla, jag pratar med folk här nere i Skåne som ska göra saker. Och så möter de myndigheter. Och det är liksom det mest undliga. Det är som om vi har liksom tillsatt hela myndigheter för att stoppa folk från att göra saker. Och jag förstår att det liksom måste finnas regler. Men det är en väldig aktivitet för att stoppa folk. Väldigt mycket aktivitet för att få folk att funka. Och där får man känslan att det här är liksom folk som har utbildat sig. De måste ha jobb någonstans. Och så får de jobb i någon kommun. Och så lägger de ner all sin energi på att se till att ingenting blir gjort någon annanstans.
Men det här är en helt otroligt underbar uppförsram till en fråga som jag tänkte dryfta med dig här idag.
Tänk att vi kan slumpa sig så.
Tänk att vi kan göra det. För jag tror inte att du hade spart på det här.
Nej.
Det är så intressant. Det har ju kommit upp en massa bolag nu för tiden som erbjuder blodtester. Saker man kan ta reda på om man har eller inte har. Och nu, långt efter länge när de här bolagen har frodats ett tag, så slår så att säga, vissa forskare och sjukvården tillbaka. Och det är så fantastiskt. Alltså eftersom alla vet att om man går till sin läkare på vårdcentralen så är de ganska ovilliga att ta en hel del prover.
Mm.
Och det gör ju att det är en massa saker som man inte vet. Man vet inte om man är frisk, man vet inte om man är sjuk heller. Så det finns ju en poäng med att ta de här. Men nu är det så här att nu ska man sluta med de här sakerna för att det här är, vad de kallar det här för nu ska jag säga...
Säkert överkonsumtion eller någonting sådär. Brukar det inte heta det? Jo. Överkonsumtion i sjukvården.
Ja.
Det brukar göras klassanalyser på det här också. Att det är extra dåligt därför att folk som har pengar gör det.
Nu säger de att resultaten för den enskilda individen säger i princip ingenting.
Det är ju lite konstigt.
Det är jätteintressant. Varför skulle man ta ett test om svaret sa ingenting? Men vad de då försöker göra är ju att de försöker dra in alla de här provsvaren i en sorts annan kontext. Där det är väldigt viktigt att man har en kontakt med sin läkare. Där blir man ju också lite fylld av skratt. Eftersom man vet hur otroligt svårt det är att få en tid hos en läkare. Och att det oftast på vårdcentralen blir en tid hos en annan läkare än den man har listat sig åt. hos. Så det där faller ju bort. Jag tycker det är så fantastiskt att de slår tillbaka på en verksamhet där människor faktiskt betalar själva ur egen ficka för att ta reda på om de har något hälsoproblem som de sen skulle kunna komma till vårdcentralen för det vill man inte ha på vårdcentralen. Det är överinformation.
Ja, men det är ju någonting skumt med det där. Och det ligger ett lagförslag nu som regeringen har lagt som ska slå mot privata försäkringar i vården.
Mm.
Och jag kan förstå liksom resonemanget bakom det där. Och jag skulle förstå det ännu bättre om den allmänna vården fungerade väl. Då skulle jag förstå det ännu bättre. Men skälet till att vi har de här privata vårdförsäkringarna är ju att den allmänna vården inte funkar särskilt bra. Att man inte kommer till en läkare och så vidare. Men det här förslaget är ju väldigt ännu märkligare. För det egentligen går ut på är att de som då ger vård enligt såna här sjukhälsoförsäkringar inte ska få ge vård också i det allmänna systemet. Så egentligen man förbjuder ju inte alls den här försäkringen. Man stoppar dem inte. Utan man skapar en slags apartheid så att de olika grupperna inte ska se varandra. De som är på försäkring ska inte se de som går på vanlig sjukvård. De som går på vanlig sjukvård ska inte märka att det finns de som har försäkring. Mm. Det är någon slags sätt att dölja ett faktum som ändå finns kvar.
Ja, och man döljer ju också det faktum egentligen i diskussionen att de som betalar en vårdförsäkring har betalat två gånger för det här läkarbesöket.
Mm,
det är ju tillskott till vården.
Mm. Det som, alltså vi hade ju närstående som för länge sedan jobbade för ett sånt här företag. Det var nog Vera Labs, som jag minns rätt. Och därför tog ju vi sådana här tester, för det var kul att se liksom hur det funkade. Det var väldigt nytt då.
Mm.
Men mitt intryck, det kanske har förändrats sedan dess, men mitt intryck var ju inte att man bara fick testresultat som inte sa någonting, utan man fick en läkarkonsultation.
Man fick läkarkommentarer.
Kommentarer, och man kunde till och med prata med dem om man ville. Där man förklarade värdena och där de också sa liksom att det här är allt det här säger är att det finns inget, det här och det här och det här kan räknas bort liksom. Mm.
Och det är ganska bra att veta.
Ja, det var ganska bra att veta. Jag blev lite förvånad över att det var så pass intressant. För jag tycker jag tycker hälsa och allting som har med kroppen egentligen är tråkigt. Bara.
Mm. Ja, det finns ett annat problem för de här kritikerna av att människor bekostar egna blodprover. Nämligen, det finns ett projekt i Västerbotten där man bjöd in 40, 50 och 60-åringar.
Mm.
För att de skulle ta prov och diskutera, som det heter, eventuella livsstilsförändringar.
Mm.
Det fattar jag allvar det.
Mm.
Och det visade sig att det här gjorde att man dödligheten sjönk i vissa grupper i Västerbotten. Så det verkade ju vara en framkomlig väg då för testföretagen. Ja, men då kommer kommentaren här från en av dem som var med i det projektet. En seniorprofessor i allmänmedicin.
Mm.
För oss är proverna främst en kontaktorsak. Det vill säga att man lägger ut pengar på att plocka blod ur människor bara för att få en anledning att prata med dem.
Snacka alltid.
Är inte det lite mentalt övergrepp? Alltså?
Nej, det tycker jag.
Kom hit och ta lite blodprover.
Ja, jag kan förstå vad han menar. Alltså, han menar väl liksom att det är inte proverna i sig som blir viktiga, utan det är allting runt omkring. Det är lite grann det som vi just sa.
Fast det måste ju vara bullshit. Varför det är klart det? Att proverna är viktiga eftersom de kan visa om man har prostatacancer. Eller...
Jo, men han menar, det är inte det jag säger, att de är oviktiga. Jag säger att det är inte det viktigaste. Det viktigaste är att man får ett samtal kring de här sakerna som påverkar värdena i proverna till exempel. Jag tycker att du överreagerar där faktiskt.
Ja, jag kände bara att om man säger att det är främst en kontaktorsak med proverna, då tycker jag man... Jag är lite där noga med orden, känner jag.
Ja, men nu är det inte så att alla har till jobb att jobba med ord, så att man får vara lite, man får lite generös.
Man får släppa på det.
Ja. Ja. Jag tyckte, vi såg en film igår, jag tänkte att vi skulle inte prata ett par ord om den. Den hette Red Rocket, tror jag.
Mm. Heter den det?
Ja, jag tror det. Och det är lite så här, lite independent film.
Streamad hemma. Alltså.
Streamad hemma. Mm. Och jag tyckte den var väldigt kul. Alltså, den var rolig. För den skildrar en lågstatusmiljö, alltså white trash kan man väl säga, liksom i en tråkig stad i Texas. Och den här killen kommer hem, han har varit borta i 15 år någonting. Plötsligt knackar han på dörren hos, visar sig, sin gamla fru.
Som fortfarande
är hans fru. Ja, de har inte skilt sig. Men de stack från stan liksom för 15 år sedan och blev porrskådisar. Hon kom tillbaka för att det gick ganska bra för honom. Men nu har det slutat gå bra, så ska han komma hem och försöka göra någonting. Mm. Och, men den var ganska... den var ganska gjord med ganska med rätt mycket humor och en del så här ömsinthet, och sen var den väldigt vackert filmad. Det var vackra färger, eller hur?
Ja, det var det. Och sen var det en miljö som man vanligtvis inte brukar fördjupa sig i.
Ja.
De här bakgårdarna, de här industriområdena och sen det här donutstället som låg som en skinande pärla mitt i all skräp och sålde socker.
Ja, nej, men det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Alltså det där måste man ju tänka på. Jag tycker det pratas alldeles för lite om det. Film är ju faktiskt bilder.
Mm.
Alltså det pratas alldeles för lite om hur en film ser ut. Och alldeles för mycket om handlingen och sådär. Och vad som folk som sägs och så. Det är också viktigt. Men i bakgrunden i hela den här filmen ligger det här jättelika som jag tror liksom ett oljeraffinaderi eller någonting.
Mm.
Det ser ut som en helvetesbild liksom, Hieronymus Bosch. Men sen så bor folk där och så skapar de som anstränger sig skapar liksom sina egna små idyller med den där bakgrunden. Liksom det är små rosa hus med gröna fönsterkarmar och en liten trädgård där man liksom odlar grönsaker. Och sen så är den där helvetiska bakgrunden.
Ja, dock. Helvetes förgård. Liksom.
Ja.
Nästa steg kan bara bli något riktigt dåligt. Ja, och det kanske inte blev egentligen med... är det spoiler på det här? Nej, vi säger inget om slutet.
Nej, det kanske vi inte ska göra. Nej. Men det är ganska bra slut tycker jag.
Mm.
Den kändes väldigt amerikansk, men på ett sätt som är ovanligt.
Alltså, och hur ofta brukar man försöka sätta sig in i hur en porrstjärnekarriär är?
Ja,
fick man mycket information tycker jag.
Det fanns ju varken någonting glamoröst eller någonting dömande i, utan det var liksom bara...
Ett hantverk.
Ja, ett hantverk och ett lite jobbigt hantverk, för det är inte så, han är inte så välsedd. När han ska söka anställning och sagt att han har varit porrstjärna i 17 år, vilket han får lov att säga när han liksom försöker titta på andra saker.
Eftersom det annars verkar som att han har suttit inne. Eller?
Nej, det är precis. Ja, då får han liksom inte... Han får ingen positiv respons.
Han säger tvärtom. Ja. Det som är en merit i hans dagliga jobb blir här. De kan ju känna igen dig.
Ja. Nej, men jag tycker det var en... den var kul att se. Den var, alltså, ibland är det så här... Nu bygger vi upp den. Och då kommer folk att se den och tycka att den inte är så kul. Men ibland,
den är enkel.
Men det är där som händer ibland när man tittar på film. Mm. Att ofta nu så har man liksom byggt upp förväntningar. Man har läst om någonting. Man har hört om någonting. Och sen tittar man på den så håller det inte riktigt måttet. Men ibland händer ju fortfarande det där. Att man tittar på någonting som man bara snubblat över. Och så blir man väldigt positivt överraskad. Och då blir det väldigt bra.
Mm.
Jag är inte säker på att jag skulle tycka lika bra om jag såg om det. Men...
Nej, du skulle inte bli lika överraskad.
Nej, men jag kommer inte göra det. Så
nej,
jag kommer aldrig få äta
det. Nej, jag förstår
det.
Ska vi...
Jag behöver mera kaffe om jag ska klara den här dagen.
Jag ska fortsätta läsa till mig.
Ja, vi ses så.
Ja.
Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.